Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Allesammans och välkomna till nyhetsveckan nummer 49 som heter Lindbergs lögner. Hallå Ingrid.
Hallå Maria. Vem kan denne Lindberg vara?
Ja, vem kan det vara? Tittar man på bilden och är någorlunda sådär bevandrad i svenska medier så inser man snabbt att det är allas vår Anders Lindberg är... ledarskribent på, är han till och med chef för ledaravdelningen på Aftonbladet?
Ja, det är han faktiskt.
En mycket märklig man. Vi ska prata lite grann om hans dubbelmoral och hyckleri idag som i veckan har rönt stor uppmärksamhet på Twitter och gjort folk ganska arga på Anders Lindberg kan man säga.
Och den stackaren.
Vi ska också prata om döden i Marocko, det låter ju alldeles förskräckligt, men det handlar om att den marockanska rättvisan kanske trots allt ändå fungerar som den ska nu när den danska och norska flickan som blev halshuggnas mördare har fått sitt straff. Vi ska också prata om Kling och Klang Sverige. Det blir mycket med det och att Donald Trump nu kommer att få vatten på sin kvarn vad det gäller att Sverige är ett totalt idiotland.
Det har han ju fullständigt rätt i. Det är bara pinsamt för oss som inte har velat ha den här groteska förändringen av vårt land. Men du sa ju att det var nyhetsvecka 49 och då tänkte jag att vi skulle fråga våra lyssnare om de tycker att vi ska fira när vi fyller 50, som ju är jämnt och bra. Eller ska vi fira avsnitt 52 eller om det kan bli 53 som är liksom när vi har varit igång ett helt år.
Precis, vad tycker ni? Ska vi fira avsnitt 50, 52 eller 53? Det är ju de tre valmöjligheterna ni har.
Ja, just det.
Och hur alltså, ska vi fira?
Ja, hur ska vi fira? Vad ska vi göra då? Ska vi göra ett extra långt program eller vad ska vi hitta på?
Vi har ju redan en liten specialare på gång till nästa vecka. Vi ska göra en väldigt intressant intervju på söndag.
Ja, det har vi. Men det har ju liksom inte riktigt med jubileet att göra.
Nej, men jag tror många lyssnare kommer att uppfatta det som en liten present.
Ja men absolut, det ska bli spännande. Jag sitter här och tänker högt nu att det bästa vore ju om vi gjorde ett klang- och jubelprogram där vi sitter tillsammans och kan få kamera till och med.
Oj. Men då får det inte vara planerat, vet du Ingrid. För då kommer du åka i finkan igen, höll jag på sig. Eller det blir finkan blir det ju denna gång.
Ja, du menar för att vi måste sända live då, eller kanske vi måste eftersom vi inte har räknat ut ännu hur man spelar in
nej.
I bild. Den där domen är ju så märklig, det går inte ens att förstå vad de egentligen menar. Men jag tror att det beror på att Conrad och jag sände vid en viss tid varje dag. Men om man gör ett enstaka live-program.
Ja, det känns liksom lite som att utmana ödet. Nu fick vi så fantastisk fin hjälp från alla lyssnare att reda ut situationen för den orättfärdiga domen mot dig här för leda. Men vi ska ju kanske inte utmana rättvisans kvarnar igen, känns det som. Utan i så fall så...
Då får du helt enkelt anmäla dig som ansvarig utgivare. För jag vägrar.
Jag har sagt att jag anmäler mig i så fall som ansvarig utgivare. Det har jag inga problem med.
Nej, jag har ju inte heller det nu. Eftersom vi inte... Alltså det är ju inga problem. Vi säger ju inte saker som är på något sätt åtalbara.
Nej.
Men, vi får se
söndagens intervju. Vad den gästen har att säga. Det kanske blir ett och annat som är åtalbart där. Jag vet inte.
Ja, vill du veta vilka som är veckans platinasponsorer?
mer än allt i världen.
Mm. Det är Jonas som har gett oss ännu en kontantdonation. Ja. Och tack så himla mycket, Jonas. Du är en av våra trognaste supportrar och vi tycker så jättemycket om dig.
Mm, det gör vi verkligen.
Och så har vi fått en fin slant från Jesper som inte har skickat något meddelande. Och vi har fått en superfin slant från Arne. Mm. Och vi har fått en fin slant från Karin som skriver: till tjejerna som klär av makten och säger sanningen, ge aldrig upp. Tack för ert suveräna jobb.
Ja, tack samtliga. Även ni som har gett lite mindre summor. Tack, tack, tack. Alla kommer upp i remsan på hemsidan som vanligt.
Mm.
Mm. Och givetvis så vill vi uppmana er att fortsätta stötta oss så att vi kan driva verksamheten vidare, försöka rädda Sverige på dra vårt lilla strå till den stacken. Det gör ni ju lämpligast genom att donera en slant då till PayPal, Swish eller Bankgiro, och alla de uppgifterna finns dels på ingridomaria.se och dels under bilden på YouTube. I beskrivningen, videons beskrivning. Och även på, givetvis på Podbean i beskrivningen. Där finns alla sådana uppgifter. Och vad som är helt gratis som ni alltid kan göra: prenumerera på vår YouTube-kanal. Tryck tummen upp. Sprid podden i sociala medier. Klicka på annonser på hemsidan. Det hjälper oss.
Ja, så är det med det.
Så är det med det.
Och så vill jag också säga att jag har nu satt fart på mitt Gab-konto.
Mm.
Och då är det så att MeWe och VK, och de är ju Facebook-kopior. Men Gab är så en Twitter-kopia.
Ja.
Det är som Twitter. Och både du och jag gillar ju Twitter-formatet. Det är mycket roligare egentligen. Och jag tycker på MeWe så, alltså, man får bara någon smiley på det man skriver. Det är aldrig någon som svarar eller skriver någon kommentar. Eller inte aldrig, ska jag inte säga. Men det är väldigt sällsynt. Och VK är också ganska seg. Så att Gab, och det bara strömmar in svenskar nu till Gab.
Mm.
Det är en kille som heter Micke som har dragit igång detta. Och han var den som fick mig ju äntligen. Och så skriver han: hej och välkomna till alla svenskar som bara... Och jag har ju då lovat att alla som följer mig på Gab följer jag tillbaka.
Ja.
Ja, och jag är snart uppe i 800 följare. Så att,
det blir så illa. Det blir strängt om du får lika många följare som du har på Twitter. Du har typ 14-15 000 följare. Det blir jäkla mycket att hålla reda på om du ska följa 14-15 000 pers.
Ja, men jag kanske... Men just nu i alla fall, inom de närmaste veckorna kommer jag att följa alla som följer mig. För det är också så man ser vad som händer. Man måste ju följa hyggligt många för att man ska få någonting att... snacka med varandra om.
Mm.
Och ja, jag har lagt länken till min sida där på Gab. Och det är som Twitter, det är väldigt enkelt. Och ja, det är kul.
Jag fick faktiskt en fråga från en av våra trogna supportrar på Twitter idag. Nämligen Change Agent, som undrade: Ingrid finns ju på Gab, men var är du, Maria? Och så var jag tvungen att krypa till korset och svara att jag har inte gitit startat content. Men jag ska göra det, men jag har inte... Ja.
Mm.
Jag har inte kommit så långt än.
Nej, men till nästa gång ska du ha gjort det.
Ja, okej. Okay. Ja.
Mm. Så det blir det helgen nu, Maria.
Du, ska vi gå på det här med det hemska, hemska morden i Marocko?
Ja, det tycker jag vi gör. Mm. Det är ju så att häromdagen kom domen mot dem. Det är ju rätt många personer, men det är 4 stycken som är de som har varit mest aktiva. Och de 3 av dem dömdes till döden och den 4 till livstidsfängelse. Och sen är det då ett helt gäng som har också dömts för medhjälp och mellan 5 och 30 års fängelse, tror jag det var.
Mm.
Det finns många intressanta aspekter i det här. Alltså släktingarna till de här flickorna från Danmark och Norge, de har krävt dödsstraff. Det är ju väldigt ovanligt. Ja, jag menar, i våra länder har vi inte haft dödsstraff på väldigt länge, och en stor majoritet har ju i alla fall varit emot dödsstraff och kan inte tänka sig införa det här. Men det kanske är lite annorlunda när ens egen dotter har blivit halshuggen.
Mm, det kan ju vara så. Svåra knivskador som det hette när Marie Antoinette blev av med huvudet. Faktiskt,
ja, har jag läst. Ja, exakt. Mm. Och jag såg till och med någon tidning, Aftonbladet tror jag, att de fick allvarliga knivskador.
Mm.
Alltså nu, i den senaste rapporteringen. De bara vägrar att säga att deras huvuden skildes från deras kroppar. Riktigt jävla bestialiskt. Och som sagt, de har, tre av dem dömdes till döden. Och det räcker ju att man tittar på bilden för att se att det här, alltså det här är ju...
Det är ju troligtvis personer med ganska allvarliga förståndshandikapp, skulle jag säga. Alltså, det ser man ju på deras blickar. Ursäkta att jag är väldigt rättfram här. Men de ser inte liksom normalbegåvade ut.
Nej, inte enligt vårt sätt att säga det. De har ju säkert väldigt lågt IQ, men de har väl, de var ju fungerande nog för att kunna mörda två människor. De hade ju sprungit omkring där i flera dagar och letat efter turister att mörda. Mm. Men så var det så många, nästan alla där förutom de här två, vad ska vi säga, naiva skandinaviska flickorna hade ju turistguider med sig. Mm. Och när de då fick syn på dem att de inte hade någon hjälp så... Så tog de dem. Nu är det så här, det finns dödsstraff i Marocko, men man har inte tagit livet av någon sedan 1993.
Nej, hur kan det hänga ihop då?
Ja, det är så jag skulle gissa att det är internationella påtryckningar och sådär.
Ja, men vad kommer att hända med just de här, för att jag menar just den här grejen, om man inte tror Marocko om någon större liksom, ja, rättssäkerhetsvurm eller sådär. Liksom. Så, nej, men jag tänker så här, hela den här affären har ju varit extremt dålig PR för Marocko, som är väldigt beroende av turismen. Ju. Det är, väl i princip den enda inkomsten de har, förutom arganträd.
Ja, eller? Arganolja och så.
Ja.
Ja, de har faktiskt lite vinproduktion och sånt där också.
Ja, ja, okej, okay. Men det är ju väldigt...
Jo,
de
har fiske. Det är väldigt alltså stora inkomster på det. De har stora fiskfabriker. De är ute och fångar en massa fisk och lägger in och har
ja,
sig.
Okay. Ja, 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 just det. Det berättar du nog. Ja, just det. Men jag menar, okej. Okay, men bortsett från det så gissar jag att Marocko fortsatt vill att folk ska komma dit på semester, eller?
Ja, ja, självklart. Det är jätteviktigt för dem. Och jag har nog en känsla av att det kanske är så att de här faktiskt avrättas. Just för att de har fått så stor internationell uppmärksamhet och att de är, alltså de är, jag tror att marockanska staten är skitförbannade på de här idioterna som har förstört så mycket. Och just med tanke på att det var liksom föräldrarna till de här flickorna som krävde dödsstraff.
Ja.
Så det skulle inte förvåna mig om de faktiskt blir av med sina huvuden, hur man nu avrättar folk i Marocko, eller hur man nu tänker göra det om man tar upp det här efter rätt många år då. Men jag skulle säga det att det, alltså, deras rättssystem är inte, det är inte helt bakvänt, ska jag säga det. Och de, för en 5 år sedan eller någonting sånt så blev det plötsligt tillåtet att skiljas för kvinnor.
Ja just det, det var, du berättade att det blev en våg av skilsmässor helt plötsligt.
Ja, ja, ja visst, den ena kvinnan efter den andra sprang iväg och lämnade in skilsmässoansökan. Så att domstolarna, de har fått bygga fler domstolar och de är fullt upptagna med alla dessa skilsmässor. Och kvinnorna är inte nådiga alltså. De ska underhålla och de ska ha allt möjligt. Så att där har feminismen på något sätt...
Men en
frambrytning.
En intressant grej med Marocko, om jag har förstått det hela rätt, är ju att kungen har rätt mycket att säga till dem. Tror du han kommer att lägga sig i detta på något sätt? Kommer han, alltså...
För det beslutet kommer att vara hans, det kan du vara helt säker på.
Ja.
Det är han som kommer att fatta beslutet om de faktiskt ska avrättas.
Mm.
För jag menar, i och med att man inte har tillämpat det på så länge så har man väl bara slängt in folk i något fängelse så har de fått sitta där tills de dör.
Mm.
Men nu måste ju någon göra något aktivt och det är garanterat kungen som kommer att... Och ta det beslutet. Och han är ju rätt västerländskt inspirerad. Och han har väl också skilt sig. Nu har jag inte kollat upp det här på något år som vi pratade om det sist.
Ja, just det. Ja. Drottning Lalla Salma.
Just det. Och helt plötsligt så liksom påstås det att de hade skilt sig eller skulle skilja sig. Sen har jag inte följt upp det som sagt. Men vi får väl se vad som händer. Jag vill också säga om det här fallet att alltså, familjerna hade ju då krävt skadestånd från marockanska staten.
Ja.
Men det sa man nej till. Alltså det har varit ett civilmål runt det. Och marockanska staten anser sig inte skyldig att betala skadestånd. Men däremot så dömdes de här 4 till att betala 2 miljoner dirham. Och alltså en dirham är ungefär lika mycket värd som en svensk krona. Så det är alltså 2 miljoner svenska kronor kan man säga.
Och det har ju inte de idioterna råd med. Så det blir ändå marokkanska staten som får betala det då, eller?
Ja, jag vet inte hur det fungerar. Det har jag faktiskt ingen aning om.
Hur som helst, jag är egentligen inte för dödsstraff, men jag kan tänka mig, jag har blivit mer och mer radikaliserad på den punkten också, och det är någonting som känns bra med att de här, om nu de här tre blir av med huvudet, det är öga för öga, bara hoppas de dör på plågsammast tänkbara sätt, precis som de här stackars skräckslagna flickorna fick göra.
Mm. Ja, visst. Ja, det är vedervärdigt. Jaha, ska vi kasta oss över hycklaren Anders Lindberg nu då?
Ja, alltså, ska du snabbt bara sammanfatta vem han är för dem som inte vet? Han var sakkunnig åt, sakkunnig låter inte klokt, precis som att Anders Lindberg skulle kunna någonting, men han var det åt Mona Sahlin, va?
Politisk det stämmer. Sakkunnig. Ja. Han är ju en socialdemokratisk politruk placerad på Aftonbladet för att föra ut vad Sveavägen 68 vill ska komma ut. Mm. Utan att ha några bevis för det så säger jag, det är vad jag tror.
Ja, jag tror inte det är någon vågad gissning faktiskt.
Nej, absolut inte. Och han, vi har ju retat oss på honom i åratal för att han är så extremt dryg och liksom överkaxig. Han bjuds ju in till, vad heter det, Rapport och Aktuellt hela tiden och ska liksom gagga sin skit. Han är väl, det är han och Göran Greider. Det är de två som de alltid gräver upp liksom.
Ja, men alltså jag måste säga att alltså, Greider är ju nog ännu rödare än vad Anders Lindberg är. Men jag nästan föredrar honom alltså, för att det som är så jobbigt med Anders Lindberg är, alltså Greider kan i alla fall ha sådär lite glimten i ögat och han skriver poesi och kan vara lite smårolig ibland liksom, även om hans åsikt. Men alltså det jobbiga med Anders Lindberg är att han är inte bara dryg, han är värsta sortens dryg, nämligen dumdryg.
Yeah,
Korn kan ju ingenting. Han vet ju ingenting.
Nej, men han har ett välsmort munläder och det är därför han bjuds in. För han har ju alltid svar på tal, även om det är helt idiotiskt det han säger. Så är man inte sådär uppmärksam eller särskilt insatt, så kan han ju framstå som en som kan liksom tala för sin sak.
Mm.
Och därför
tror
han
det?
Jo, men du vet, bland de som fortfarande tror att sanningen kommer från Sveriges Television och
jag ser bara liksom en person som har en väldigt fåraktig uppsyn när jag ser honom.
Han ser ut som en liten pojkspoling.
Ja. Men okej, att när han står i Rapport och Aktuellt och pratar så är han håller sig ofta lugn och han pratar långsamt och i ganska enkla termer. Han har väl byggt hela sin ledarskribentgärning på att överförenkla saker, kan man säga.
Mm, visst. Och dessutom så är han är ju alltid 100% säker på att han har rätt. Han sätter sig på höga hästar, han talar om för andra att de är idioter och han talar om för folk vad de får och inte får göra. Man får inte tycka att Sverige är svenskarnas land, för då är man rasist, och man ska nu absolut inte flyga. Man ska inte heller grilla kött, för kött är jättefarligt. Och nu visar det sig då att han gör allt det här själv.
Mm.
Det var ju så roligt. Det var ju någon kvinna som hade sprungit på honom i princip på Arlanda. Där han står med frun som är en sossepolitiker i Stockholm. Och deras tre barn framför tavlan med avgångar /departures.
Mm.
Och letar efter sitt plan då. Och så tar hon, den här kvinnan, Isabel Eriksson, tar hon några bilder där han står där. Och säljer dem till Nyheter Idag. Som då skriver om det här. Och det blir ju fullständig jubel på Twitter. Alltså folk är så skadeglada.
Det blir jubel framförallt från vår sida och från högerfalangen. Men vänsterfalangen och de goda går ju totalt i spin åt andra hållet och tycker att det är så fruktansvärt. Han är ju där för att flyga privat.
Ja!
Va?
Är det inte det? Åtminstone hälften av alla flygresor är väl privata?
Man inbillar ju sig det, och det skulle det vara mindre då skadligt, nu tror inte vi att det är skadligt för miljön, men vi säger då att det var det, skulle det vara mindre skadligt för att det var privata? Då? Det är ju snarare ännu värre då, ja. För att det är egentligen helt onödigt.
Ja, det kan man ju säga ju. De kunde ju sitta hemma i sin flådiga villa där i Stockholms några tjusiga förorter.
Ja, vi vet ju att han bor på ett ställe där det inte är billigt att köpa hus. Så att, nej, och så var det ju det här då att som sagt att barnen var med på bilden, men de var ju, deras ansikten var ju pixlade redan från början. Och Anders Lindberg då, alltså det blev ju världens hola valod som sagt var, både från vår sida, från andra sidan på Twitter, och folk skriker och gapar, och det som vänstern hänger upp sig mest på det då, att det handlar om barn, det handlar om barn, de är helt, hur kan du, och de går på Changfrick då liksom, att hur kan man publicera bilder på barn, man kunde inte se deras ansikten, men så skriver Anders Lindberg själv då att om du åtminstone kunde, där står, jag tänker inte twittra nu på min semester, men om du åtminstone kunde ta bort mina barn från bilden. Så att Chang och kompani klipper ut barnen, klipper ut deras konturer ur bilden till slut.
Ja, så nu är de bara grå silhuetter liksom, precis, som klippdockor.
Exakt.
Vad nu detta skulle göra för skillnad? Skulle man kunna känna igen dem på deras kläder? Eller vad är det frågan om?
Nej, liksom? Och så är det då, det är så äckligt. Anders Lindberg jobbar då på en tidning, Aftonbladet, som liksom har som en stor del av sin affärsidé att publicera bilder på kändisar och deras barn. Och Anders Lindberg är, vare sig han gillar det eller inte, en offentlig person. Det är hans fru också. Eftersom hon är, vad heter det, sociopolitiker. Och jag menar, de brukar väl skita fullständigt i huruvida de, du vet, publicerar smygtagna bilder på kungabarnen eller på Suri Cruz eller vem det nu kan vara. Men i Anders Lindbergs fall helt plötsligt så är det helt överjävligt då att de publicerar bilder där hans barn är med fast pixlade.
Och detta visar ju, det är därför folk hånskrattar så åt dem, för detta visar ju hyckleriet och dubbelmoralen. För att varenda gång de själva får smaka på sin egen medicin, vad skriker de då? Hot och hat! Folk hatar mig! Och vi har ju varit inne på detta innan, alltså politikerförakt, det pratar man inte om längre. Det var ett väldigt brukat ord bara tills för om 5 år sedan eller någonting. Och det var bekymmersamt att det fanns så mycket politikerförakt. Nu pratar man inte om det längre. Nu är det synd om politikerna, för folk hatar dem. Och de är jätterädda för det. Ja, men fattar ni inte varför folk är förbannade på? Och precis likadant är det ju med journalisterna. De sitter där med sina feta löner och sina feta villor och sina... i sina vita områden där de aldrig någonsin råkar ut för något av de problem som de kräver att vanliga svenskar ska lida under.
Precis. Exakt. Och vår gamla kompis Bitte Assarmi har ju skrivit en alldeles utmärkt artikel i Det goda samhället där hon förklarar varför folk, vad det är med just Anders Lindberg som triggar folk så, och vad det är liksom som, med just hans hyckleri som gör att folk totalt tappade. Hon skriver så här: det beror sannolikt på att Anders Lindberg tillhör den medieelit som alltid kommer undan med allt, som har alla de stora medieplattformarna till sitt förfogande och som därför kan yttra i stort sett vad som helst om vem som helst utan att det någonsin blir några konsekvenser av det.
Exakt.
Det här är alls ingen demokratiälskande elit som den ständigt utger sig för att vara. De är tvärtom fullkomligt ointresserade av demokrati. För de är det enbart de egna åsikterna som har något existensberättigande. Och därmed tar de sig också rätten att med varje medel försöka krossa de som inte håller med. De som har fel åsikter ska gärna hängas ut till allmän beskådan och skällsorden haglar. Folk beskrivs som kräk, nazister, rasister, blåbruna och så vidare. Men inte för att de faktiskt är det, utan för att Anders Lindberg och hans likar tycker så.
Ja, helt rätt. Och sen, huvudet på spiken.
Ja, huvudet på spiken. Och hon konstaterar också att för det är ju grejen nu med det här med flygningen, att Anders Lindberg har ju skrivit, eller han hade likat någon Aftonbladet-artikel eller twittrat om den, att alla som flyger är idioter eller borde dö eller vad det nu stod. Vad stod det? Folk som flyger borde skämmas, var rubriken på den artikeln.
Nu var det ju tydligen inte hans egen artikel, men han puffade för någon kollega som hade skrivit det. Så att han ställer sig ju bakom det naturligtvis.
Ja. Och jag vill bara läsa ett stycke till av Bitte. Hon skriver så här: därför ligger det nära till hans att tro att Anders Lindberg också anser sig stå över den påbjudna flygskammen. En utsliten undersköterska som efter ett års slit i vården sparat ihop till en lågprissemester på Mallorca. En pensionerad fabriksarbetare som tillbringar några veckor i Thailand. Det är sånt folk som borde skämmas. En ledarskribent på Aftonbladet som tar med sig familjen till Kina behöver inte skämmas. Han står över folket han förmanar.
Mycket bra, och detta är ju så himla bra sammanfattat i dagens bild från ointressanta statusuppdateringar där vi ser Lindberg i ett flyg och utanför fönstret tittar Greta mycket surt in på honom och så står det shame, shame, shame.
Men han verkar inte ha nåtts riktigt av Gretas skam förmaningar.
Nej, nu skulle väl Greta aldrig gå ut och säga någonting till honom, antar
jag. Nej, det tror inte jag heller. Men alltså,
hon är också medveten om vilka det är som ska skämmas.
Ja, men det är ju i ett nötskal i det här som gör att folk blir så triggade. Att du får ju, alla får lov att tycka vad de vill och allting sånt här, men just dubbelmoralen. Hyckleriet och att det bara, och precis som du var inne på, han bor själv i ett område där han aldrig behöver konfronteras med mångkultur och så vidare. Hur har han mage att sitta och tycka saker om människor som lever i denna verkligheten hela tiden? Det är det som är det äckliga, inte att man tycker som man gör.
Och jag menar, det är ju det vi menar har blivit så förändrat med journalistiken och journalisterna. För när jag blev journalist så var det för att jag ville göra någonting gott för människor. Jag ville ta reda på sanningar, jag ville granska politiker, jag ville hitta oskyldiga i fängelset. Och jag ville jobba för att människor skulle få veta vad som händer och kunna förändra saker. Och detta har ju totalt förändrats de senaste 10-15 åren. Att nu är journalister, de ser sig själva som någon slags upphöjt frälse. De är inte alls ute efter, de är inte i folkets tjänst. Och politikerna är inte heller i folkets tjänst längre. Utan de sitter och roffar åt sig för egen del. Och pekar med hela handen och försöker uppfostra folk. Istället för att granska makten åt folket, så uppfostrar de folket åt makten. Och det är inte jag som har hittat på det, utan det är namnet till mig, en journalist som heter Knut Karlqvist. Stavade precis som jag, men inte alls någon släkting.
Nej, fast det skulle det kunna vara nästan, med tanke på att ni uppenbarligen har liknande åsikter.
Ja, det var så sorgligt. När jag upptäckte det citatet så hade han redan varit död i ett par år.
Ah.
Jag kände genast att jag ville ringa honom och säga, gud vad bra sagt.
Ja, absolut. Upphöjd frälse tycker jag är en mycket bra beskrivning. Och det ska ni veta allihopa, att Ingrid och jag är journalister. Men det har ni kanske förstått vid det här laget, att vi tillhör inte och vill inte tillhöra och anser oss inte tillhöra detta upphöjda frälse, och har aldrig gjort heller för den delen. Och det var därför vi inte pallade med och jobba i mainstream media längre.
Nej, precis. Och jag minns ju när jag började på Kvällsposten, då var jag 26-27 år gammal någonting. Och då var det en del som frynte på näsan åt det. Folk som jobbade på lokaltidningen där jag jobbade då, alltså Nordvästra Skånes tidning. Ska du gå till kvällspressen? Vad är det för? Är du dum i huvudet? Det är ju det är sådana tidningar vanligt folk läser. Det är de jag arbetar för. Jag vill inte sitta på Dagens Nyheters fucking kulturredaktion.
Du, det var samma sak för mig. Jag började ju journalisthögskolan 96 och gjorde min långa praktik då, 4 månaders praktik på Kvällsposten 97, hösten 97.
Det var då du och jag träffades.
Det var då du kom in virvland och började prata om att vi skulle spela något sällskapsspel som du hade uppfunnit. Och då var det ju så här att Kvällsposten var mitt första val. Och mina klasskamrater tyckte det var så konstigt. Och jag var ju känd i klassen som kvällstidningsreporter. Lite föraktfullt. Sådär. Yeah. dels var liksom så, älskade kvällstidningar. För att på den tiden så var kvällstidningar inte vad de är nu. Utan de var, det handlade mycket om grävande journalistik. Och det handlade om att stå på den lilla människans sida. Kvällsposten hade ju något, någon tagline som var typ kvällsposten griper in, va?
Någonting ja, sånt. Det var inte det. Men jag alltså, funderar också på det här nu någon sekund. Vad var det hette? Jag minns ju precis vilka som jobbade med det. Det var Willy och Robban.
Men det var just det här att folk fick berätta, alltså folk ringde in och berättade om olika orättvisor som de blivit utsatta för. Och så satsade Kvällsposten alla kort liksom på att försöka reda ut detta och försöka hjälpa då den lilla människan. Mm. Och detta var faktiskt kvällstidningarnas affärsidé en gång i tiden. Ni som är yngre kommer ju tro att jag ljuger nu, men det var så, och det var det Ingrid jag gillade. Och det här liksom, pang, 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 alltså en slags föregångare till nätet, snabba nyheter liksom och allt det här. Men mina klasskamrater på fina journalisthögskolan i Stockholm, de tyckte att detta var för töntigt och för bedrövligt. Där var det ju SVT, det var DN, det var Svenska Dagbladet, det var allt sånt man skulle söka som förstahandsalternativ ju. Det var ju det fina.
Ja.
Mm. Ja, ja.
Ja, men...
Och det roliga var att det var de, när de, mina klasskamrater, fick ange varför de blev journalister, så sa de sådana saker för att hjälpa folk och så vidare. Men jag kände redan då att nej, det tror jag inte. Det är nog för att du själv ska framstå som lite häftig, tror jag. Ja, hur som helst, Anders Lindberg är en ganska osympatisk figur, tycker jag.
Ja, han är en väldigt osympatisk figur.
Ja. Mm. Och vi tycker att den här ilskan mot honom är ganska befogad faktiskt.
Ja, absolut. Han kan inte gömma sig bakom att han känner sig hatad och hotad. Du är en hycklare. Du har nu fått byxorna neddragna så att alla kan se att du har inte ens någon snopp. Lev med det, lögnaren Lindberg.
Så är det.
Men du, en som vi tycker ganska synd om, det är A$AP Rocky, den här rapstjärna.
Alltså, det är därför vi är så sent på det idag, för vi har försökt att invänta då omhäktningsförhandlingen som har pågått här under fredags eftermiddagen. Och medan vi nu sitter och spelar in så nås vi av beskedet att A$AP Rocky har blivit omhäktad.
Ja. Ytterligare en vecka. Men om vi backar lite så kan vi väl, för vi har inte pratat om det här, vi har haft det i manus flera veckor, men det har varit så mycket annat så vi har prioriterat bort det. Men det är alltså så att han är någon slags rapstjärna som kommer till Sverige, han är ute på någon turné och så kommer han till Sverige och så håller han väl någon konsert här. Han vill ha sin konsert här, eller?
Jag tror det, jag är inte helt hungrig faktiskt, men ja. Ja, han dristar sig att gå en promenad i Stockholm med sina kompisar, sitt entourage.
Ja, och då är det ett par, tre afghaner, alltså det syns tydligt att de är afghaner, som bara hakar på de här svarta killarna och bara håller på och tjafsar med dem hela tiden och följer efter dem och är allmänt skitstöriga. Och de säger till dem hela tiden, gå härifrån, sluta hålla på för att följa oss, gå härifrån. Och de bara fortsätter och fortsätter och fortsätter.
Kanske infoga det att man vet ganska bra händelseförloppet, för att dels är det någon i A$AP Rockys sällskap som har filmat händelseförloppet och dels är det andra vittnen som har plockat upp mobilen och filmat. Så man har rätt bra koll på exakt, alltså hur detta gick till. Och jag vill infoga det också att som jag har inga bevis för detta, men så som jag uppfattar det, så som de rör sig och som de pratar, de här afghanerna, så är de påtända. Och rätt så, alltså de beter sig inte normalt liksom. Och precis som du säger, de fortsätter att följa efter det här sällskapet fastän de får flera tillsägelser. Och efterhand så blir de också fysiska. Och en av dem kastar ett par hörlurar i huvudet på A$AP Rockys livvakt, som är en jättestor svart kille då. Och då till slut så tappar de det.
Och just den här A$AP Rocky själv, han knuffar rejält till den här värsta afghanen. Så han far i backen och sen så sparkar han också på honom. Och det ska man inte göra, men det finns en gräns. Alltså alla kan bli pushade till att ta till våld till sist.
Ja, visst, absolut. Det, och jag tror att, alltså, vad jag har läst, så hur folk har resonerat på Twitter, så tycker 99% att det var väl inte alls konstigt att de till slut tappade tålamodet. Det konstiga var ju att de orkade försöka gå ifrån de här afghanerna så länge att de hade sån tålamod. Mm. Men sen är det ju då, var det självförsvar? Nej, det är klart att det inte är självförsvar att hoppa på någon, men alltså om provokationen är tillräckligt stor så kanske man kan då anse det var någon typ av förmildrande omständighet. Och det är dessutom så här att ingen av de här två afghanerna fick några allvarliga skador eller så, eller några särskilda skador överhuvudtaget.
Nej.
Så att
så varför är det då ASAP Rocky som sitter häktad, Maria?
Ja. vi har ju vår vän, vad heter det, kriminologiprofessor Leif G.W. Perssons teori. Ska vi dra den, eller?
Ja, det tycker jag vi gör.
Mm, det låter så här.
Jag gör en rent juridisk bedömning. Hade det här varit svenska aktörer, så om någon hade hamnat i finkan, så tror jag att han som inleder det hela, och det förmenta brottsoffret, möjligen också den där som knuffar omkull honom. I övrigt så ser det väldigt konstigt ut.
Men vad drar du för slutsats av det då? Att det är så konstigt?
Ja, vi får hoppas att det inte är så illa så att åklagaren har gripits av en lust att placera sig själv på kändiskartan, för det vore verkligen mycket illa.
Mm. Vad kan det bli för påföljd för det här?
Jag skulle bli svårt förvånad om man på grundval av det som framkommer i de här bildsekvenserna och det som sen kommer att sägas för rättegången, för det kommer att gå ännu längre på samma tema, att han skulle bli dömd till en frihetsberövande påföljd. Mm. Det var svårt att se.
En intressant grej som jag tyckte var att när ASAP Rockys advokat då överklagade häktningen, så menar han att han har förlorat miljoner i inställda spelningar.
Ja.
Tar man hänsyn till en sån grej?
Nej, inte i samband med häktning. Du får vara hur rik eller hur fattig du vill. Och problemet uppstår aldrig, för de som häktas, de har nästan aldrig en spänn. Va? Så att det är enkelt löst. Men det kan naturligtvis få en rättslig grund senare. Antaget att han skulle bli friad. Och då uppkommer ju frågan om skadestånd och sådana där saker. Och den hamnar väl då i alla våra plånböcker.
Mm. Ja, är det så att åklagaren är en lite kändiskåt rent av? Kan det
ju ligga någonting i det. För helt plötsligt när det skulle hållas en ny häktningsförhandling idag, eftersom de två veckorna hade gått ut och då måste man ha en ny häktningsförhandling, och då är det en ny åklagare. Då är det inte längre den här Fredrik, vad han nu hette, som GV också sa någonting om att
han såg ut som Liberace.
Ja, typ. Precis, ja. Med stora diamanterhängen och väldigt sån liksom, ja, någon kostym som var av det annorlunda slaget, om man säger så. Nu är det en annan åklagare som heter Daniel Sunesson, och det påstås då att det var så hög arbetsbelastning. Alltså bullshit, det är klart att de har bytt ut honom för att han har gjort bort sig. Men trots detta, eller det kan ju vara därför som de har liksom förlängt det med en vecka, för att det är en ny åklagare som måste sätta sig in i det. Och den här nya åklagaren ville ha det till grov misshandel. Men jag vet inte vad han har alltså häktats för.
Det säger ju GV också i det här, den här intervjun som är från TV4 Nyhetsmorgon. Att liksom grov misshandel, no way. Misshandel av normalgraden, absolut. Men det, eller liksom, det kan man väl kanske acceptera. Men det är ju ingenting man brukar bli häktad för. Och jag menar, ganska många bedömare är väl rätt så överens om att det här är total overkill, att den här killen ska sitta och hans vänner ska sitta så här i häkte för det här. Och okej, då menar väl åklagaren, en av kriterierna för att häkta någon, det är ju då flyktrisk, alltså att risken att han lämnar landet och så vidare. Men vad jag förstår så har de ju bland annat, de har erbjudit sig att lämna in sina pass och allt möjligt, liksom alla möjliga eftergifter. Till
det finns
då,
ju
liksom
massor man kan göra för att förhindra det. Nej, men alltså det luktar ju Julian Assange lång väg om det här. Ännu en gång så hamnar Sveriges rättssystem i internationellt fokus. För idag har ju då USAs vice utrikesminister varit i Sverige och hälsat på de här tre häktade amerikanerna. Och detta har alltså tydligen kommit till via att paret Kardashian och vände sig till sin kompis Jared Kushner, som är Donald Trumps svärson och som har Donald Trumps öra. Så, och han bestämde då för att den här utrikesministern, vice utrikesministern, skulle åka till Sverige efter att man först hade kallat upp Sveriges ambassadör.
Detta är en skämskudde som är så stor, Ingrid, så jag orkar nästan inte med det. Nej. Carl Risch, som han heter då, biträdande utrikesminister, han har varit på Kronobergshäktet idag och besökt A$AP Rocky. Och tydligen, vad jag förstår, så har han också redan direkt när han liksom blev inkopplad här, så har han sett till så att A$AP Rocky har fått bättre villkor i häktet. Mm. För det har ju varit mycket om det i amerikansk media, att A$AP Rocky sitter häktad på vatten och bröd, mer eller mindre. Så är det nog kanske inte, men det är ju ganska tufft att sitta häktad. Alltså. Det är ju betydligt tuffare att sitta i häkten än att sitta på ett vanligt fängelse. Mm. Om man ser till liksom villkor och så vidare. Alltså vad man, och jag vet inte om han har suttit med restriktioner eller hur det är, det tror jag väl knappast. Men hur som helst, det är mentalt extremt jobbigt, och det är bland annat därför man drar sig för att häkta väldigt unga människor. Mm. Nu är det ju dock så att vi i Sverige har fått rätt mycket internationell kritik för att vi häktar folk på ganska lösa boliner och att vi låter folk sitta i häkte väldigt länge.
Ja, det kan vara upp till ett år alltså. Mm. Och så det är inte klok, det är faktiskt en ren skandal. Och, men som, med så mycket annat i Sverige, så är det ju, alltså om svenskar visste hur illa skött Sverige egentligen är, så skulle det kanske bli revolution. Men eftersom medierna inte gör sitt jobb och eftersom vi fortfarande är sån tillitsfullt folk, så vanliga människor kan inte föreställa sig hur illa det är. Det, alltså jag skulle vilja säga, jag pratar med en nu pensionerad läkare igår, och han berättade sådana skandalösa saker om hur det går till i vården. Alltså hur de, det han beskrev var i princip en maffia som plundrar pengar ur sjukvården.
Usch då.
Ja, det var en förfärlig historia, och jag ska försöka skriva någonting om det här framöver. Men det är ett jätteprojekt. Man skulle behöva ha ett helt team som tittar igenom det här. Men,
precis som du, jag förstår vad du menar. Det, alltså Sverige är, det är mycket fuffen som försiggår bakom kulisserna i Sverige, och konstiga saker som aldrig kommer upp till ytan, därför att svenskar är så tillitsfulla och liksom har en sån extremt hög tröskel för när man bör slå larm och anmäla saker. Och är det så du menar? Eller?
Ja, visst. Och jag menar, det han beskrev var i princip att duktiga läkare som har liksom drivit egna vårdcentraler, man vill inte ha duktiga läkare. Han var en sån som folk hade blivit felbehandlade flera gånger, så kom de till honom, och han är en väldigt, väldigt, väldigt empatisk och duktig läkare. Mm. Och då, för då syns det ju hur dåliga de andra är. Mm. Och därför, och det är inte bara han som har drabbats av det här, det är många. Och så kommer de dit till hans vårdcentral en tidig, eller 5 minuter före stängningsdags, och rusar in i någon sån blixtinspektion. Och det fattas toalettpapper här på en utav besökstoaletterna, fattas toalettpapper, och så sådana dumheter. Och så stängde de vårdcentralen med omedelbar verkan och gav bort alla hans patienter till de här stora vårdbolagen. Och vi tackar bolag si och så, de tog sig an 1500 patienter, det var skönt att, vadå tackar de, det är ju pengar, det är miljarder.
Men vad tänker du är liksom motivet bakom det här A$AP Rocky-historien? Kan det vara så att, förutom att den enskilde åklagaren, han Liberace, att han ville bli kändis, kan det finnas andra saker bakom? Kan det vara liksom att Sverige stör sig, eller vår regering rättare sagt, stör sig på Donald Trump, vill liksom markera, trycka till honom? Man har fortfarande inte glömt what happened last night in Sweden. Kan det finnas någon sån, alltså politisk grej bakom, eller?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror det är ren dumhet i alla led. Mm. Och att vi har den här inställningen att ingen får vara dum mot afghaner. De är också något jävla fräls i Sverige nu för tiden.
Du har ju en liten fågel som har förhört sig lite grann bland amerikaner inom underrättelsebranschen.
Ja, precis. Och den här fågeln viskade då att, att de kräver att han ska släppas. Mm. Mellan skål och vägg så att säga. Och så berättade fågeln dessutom att jag kan ju nämna att Sverige är ett stående skämt i utlandet. Mm. På grund av vår poliskår, säkerhetstjänst och vad det nu är. Och alla undrar, vad gör de egentligen? Och då fick fågeln förklara kling och klang-konceptet för dem. Ja. Och så, hur förklarade du det? Jo, men de hade ju läst Pippi Långstocking. Mm. Så de kände ju till.
Okay.
De kände ju till figurerna.
Ja,
och då hade han sagt, ja men det är liksom, jo de hade nickat då. Jo, det känner vi igen. Ja, men alltså, då får ni tänka så att på den tiden så behövde ju inte polisen ta itu med några allvarliga brott. Det förekom ju i princip aldrig några allvarliga brott.
Oh, någon har snott ett plopp på Ica. Liksom.
Ja. Eller en gris från grannen eller någonting sådär.
Ja.
Och det var så tillitsfullt samhälle och så. Och nu sitter vi här med masskriminalitet. Mm. Samtidigt som de har förstört poliskåren. Jag lyssnade idag när jag var ute på min promenad på senaste avsnittet av Erik och Matt. Och där berättade Lennart Mattikainen igen historien om hur, du vet, Dan Eliasson drog igång den här omorganisationen och kastade ut 430 polischefer som var de mest kompetenta och duktiga och ersatte dem med nickedockor.
Mm.
Och detta var 2015, samtidigt som, alltså man förstörde poliskåren, samtidigt som vi fick den här enorma invasionen av asylsökande.
Mm.
Och så det går, och, alltså här, det var också någon som berättade att 90% av alla poliser i yttre tjänst, någonstans runt där 90%, har bara 5 års erfarenhet.
Oj.
Du förstår där du skulle behövt de allra bästa och tuffaste. Och det, de sa till och med i liksom på den där att, alltså, vet du vad kod röd är för någonting?
Mm, jag känner igen det. Men
polisman i fara.
Okej, okay, ja.
Då släppte alla poliser, när det gick kod röd så släppte alla poliser allt vad de hade och bara stack iväg för att hjälpa sin kollega. Det händer inte längre. Ingen kommer.
Okej, det låter ju väldigt betryggande. Men du, nu glider vi ju liksom iväg lite här från ASAP Rocky. För att jag menar, det är ju ändå inte, just i det här fallet är det ju inte polisväsendet primärt som är, ja, även om det är, utan det är åklagarväsendet, skulle jag säga, som är kling och klangar sig.
Ja, men jag menar att det är ju det går igen i hela kedjan. Det finns något ingenting som fungerar enligt den tidigare klassiskt svenska skickligheten och det här att vi vill ha liksom ordning och reda och vi var hederliga och ärliga. Det existerar inte längre.
Jag vill säga två saker innan vi lämnar ASAP Rocky, och det ena är ju då att det här ärendet har ju fått jättemycket uppmärksamhet internationellt, som sagt var, framförallt i USA, och biträdande utrikesminister Carl Riche här och liksom det är rätt, jag vet inte hur mycket folk känner till om liksom hur diplomati fungerar, men det är väldigt allvarligt att de skickar hit honom, och det är ju också väldigt allvarligt att de kallar upp den svenska ambassadörskan i Washington. Det är liksom en väldigt diplomatisk skarp markering. Och så läser jag då på TT att UD bekräftar då att Carl Rich är här och möte och sådär och hit och dit. Och då säger UD så här: besöket är ett konkret exempel på det omfattande och välfungerande konsulära samarbetet mellan USA och Sverige. Länderna håller regelbundet kontakt i konsulära ärenden.
Alltså jag kommer ju då att tänka på den här serien Dips.
Ja.
Som jag tvingade dig att se några avsnitt av. Men du satt ju bara med skämskudden hela tiden. Så du klarar ju bara av att se två avsnitt eller någonting. Mm. Men jag kan rekommendera den till alla. Finns på Play. SVT Play. Och det är ju han som nu blev årets skåning. Vad heter han? En rolig Jesper Röndahl.
Ja.
Kvist.
Röndahl heter han väl. Ja. Röndahl, ja.
Och den utspelar ju sig då på utrikesdepartementet i Stockholm. Och han och hans kollegor och chefer, det är några idioter, fullständigt vettlösa, bindgalda suputer som inte har en aning om någonting. Och så tror jag bara med det går till.
Mm. Ja, vi vet ju sedan tidigare och genom diverse fåglar att UDs chef Margot Wallström,
hon har inte... Margot menar du?
Ja, just henne menar jag. Hon har noll koll.
Mm.
Och bara det liksom att ha ett departement där chefen inte har någon koll är recipe for disaster, skulle jag säga.
Så. Ja, det är klart att det är. Och det är ju dvärgprincipen. Alltså ju sämre chef, för att inte chefen ska bli outsmartad, måste chefen då tillsätta ännu sämre människor. Nu tror jag i sig att de som är precis under henne, det är egentligen de som styr i det.
UD. Ja, visst. Men är det... Det känns liksom inte riktigt rättssäkert att ministern inte har koll. Sen kan vi alltså, jag vet inte om det hade varit bättre eller sämre om Margot Wallström hade koll, för hon är själv helt bindgalen. Men ja, hur som helst, vi önskar A$AP Rocky lycka till, och det hela kanske slutar med att vi, nu när Trump har fått klart för sig att Sverige är precis så galet som han hela tiden har trott, ni vet, last night in Sweden.
Mm.
Så kanske vi kan göra en Dan Eliasson och vädja till honom att vi etniska svenskar kan få asyl i USA.
Mm. Hjälp oss! Ja, jag har tänkt det många gånger. Men han har ju lite problem själv, men de klarar han ju på ett betydligt bättre sätt än alla andra. Alltså folk har ju underskattat Donald Trump, vilket han spelar ju på dem.
Ja, klart han gör. Han är så jäkla smart att han vet precis hur man spelar dum.
Ja, visst. Ja. Och så skriver han såna där tvetydiga tweets då som han vet att alla i mainstream-medierna kommer att hoppa på direkt. Åh, rasister! Han sa att de här fyra kvinnorna skulle åka hem! Och det är bara en av dem som är född utomlands. Vad menar han med det? Och dels, så, alltså han slår två flugor i en smäll här, som Tim Pool så smart konstaterar i den filmen som vi länkar till, eller klippet.
Ja.
För det första så får han allt fokus på de här fyra fullständigt vettlösa kommunistkvinnorna, kommunist-islamistkvinnor. Och de blir liksom i fokus för det demokratiska partiet. Så ja. Inte då kan liksom... Och de har så låga sådana här opinionsmätningar. En av dem har 9% i sin egen valkrets.
Oh.
De som valde henne till kongressen.
Folk hatar de här fyra. Framförallt Ilhan Omar och Alexandria Ocasio-Cortez.
Mm.
Jag vill varenda gång säga occasional cortex, för jag tycker det är så roligt. Men jag ska inte göra det, ändå gör jag det varje avsnitt. Men det intressanta är att nu har han satt den bilden på de här fyra som står där och snyftar, och att det är så synd om dem, och de har blivit utsatta för en rasistisk attack av Trump, och den här bilden har publicerats i alla amerikanska mainstream-medier av de här fyra som står på scen och snyftar och håller en presskonferens. Så nu är det den bilden alla har på näthinnan. Detta är demokraterna. De ser ut så här, de tycker så här, som de här vänsterextremisterna. Mm.
Och så har jag åtminstone de alternativa medierna plockat upp vad de har sagt, nämligen att någon av dem sa att ja, det var några människor som gjorde någonting om 9/11-attacken.
Mm.
Som,
det var ju Ilhan Omar. Ja.
Ja, och hon dessutom vägrade ta avstånd ifrån den här antifa-terroristen som polisen tvingades skjuta ihjäl här om veckan.
Mm. Al-Qaida väl,
och Al-Qaida, hon Trump höll en presskonferens där han imiterade henne, när hon, alltså hon liksom fylls av, hon blåser upp sig när hon pratar om Al-Qaida, hon blir stolt när hon pratar om Al-Qaida, men hon hatar allt som USA står för. Så alltså han vinner ju detta, han ligger så många steg framför de dumma journalisterna hela tiden, och det absolut smartaste av allt, det var att när alla var upptagna av detta, då kom han med det här förslaget om att ingen får söka asyl i USA som första land. Bara de som har fått nej på en asylsökan i något annat land får lov att söka asyl i USA. Det blev liksom en nedtonad nyhet.
Alltså man kan inte vandra genom 81 andra länder och sen söka asyl i USA, utan du måste söka asyl i första land, ungefär som Dublinförordningen.
Ja, det. Som inte heller hålls längre. Men...
Nej. Vilket innebär ju att såvida du inte är från Mexiko eller Kanada så kan du inte söka asyl i USA i princip. Det blir ju det i praktiken ju. Och det här som, och det var ju det Tim Pool säger i det här klippet, att blows my mind. Alltså han först så reagerade han som alla andra och tyckte liksom, åh gud, nej, varför har han twittrat så här? Och det var väl inte smart. Sen började han fatta, okej, nu har han skiftat fokus till de här fyra som är väldigt extrema. Nu har han satt den bilden liksom av att det är de som är demokraterna. Och sen insåg Tim Pool att det var inte ens det som var grejen, utan grejen var att i lugn och ro kan han driva igenom den här lagen medan alla andra tittar åt ett annat håll.
Ja. Ja, det är fantastiskt. Och stödet för honom bara ökar hela tiden. Därför att vanligt folk är inte så dumma. I USA är de inte så dumma att de tror på de här mainstream-medierna. Som i 2,5 år pratade om the Russian collusion. Som visade sig, nu släppte de ju den här Mueller-rapporten häromdagen. Och det visar ju sig att det finns ingenting. Men han skriver på ett rätt försåtligt sätt. Liksom, att det var ju rykten och så. Men det finns ingenting. Ingenting whatsoever. Allt har varit en stor jäkla bluff. Och jag hörde till och med någon, det var nog The Duran-grabbarna, som sa att med största sannolikhet, för det läckte ju ut från den här utredningen hela tiden, det var ju därför CNN och alla kunde komma med, åh, nu är Russia collusion och du har kommit fram och si och så. Det var Mueller själv med största sannolikhet som läckte ut det här. Och sen kan han inte komma fram med någonting, för han vågar ju inte ljuga rakt ut. Han kan ju inte hitta på bevis som inte finns. Så Trump vinner hela tiden. Och Paul Joseph Watson gjorde ju en rolig video som heter I love Ilhan Omar, för han tycker att det här är så fantastiskt. Ju mer hon pratar, desto bättre går det för Trump.
Ja, det är ju ungefär som vissa av våra politiska motståndare i Sverige, att prata mer, för det vinner vi på. Eftersom ni framstår som så sådana totala fåskallar. Vi ska ju bara nämna också att vi hinner inte prata så mycket mer om det, men när vi nu ändå pratar om Trump och att han är så smart, att vi har ju pratat mycket på sistone, och jag har skrivit om Jeffrey Epstein-skandalen, och att nu har det framkommit fler bevis på att, eller det finns fler och fler saker som tyder på att Trump är i högsta grad involverad i att den här människan ska åtalas. Han fick ju inte borgen.
Nej, han nu. Fick inte det, så han sitter kvar.
Och mer och mer saker pekar i den riktningen. Trump är i allra högsta grad inblandad i, och han har förberett i flera år för att liksom kunna sätta dit det här svinet.
Så att, kanske kommer Crooked Hillary till sist inför rätta. Det var ju det han kallade henne under hela valkampanjen, Crooked Hillary, alltså skurken Hillary. Men istället för att försöka liksom, så fort han blev president, då ska han ju vara hela Amerikas president och sådär, det hade kanske inte varit så jättesmart att börja med att försöka få henne åtalad, men att istället gå på Epstein och hela den skandalen och hans täta band till makarna Clinton. Det är ju inte bara Bill Clinton som var där, Hillary har ju också varit där en massa gånger. Undrar vad hon har fått ut av det. Alltså, är hon också begiven på unga kvinnor? Eller har det funnits unga pojkar? Eller, jag vet inte.
Man ryser när man tänker på det. Men tydligen finns det uppgifter nu som pekar på att, alltså, bilder och filmer på Bill Clinton har Trump sett för länge sedan från den här ön. Och han sa ju redan om det var 2015 eller 2016, Trump, att Bill Clinton kommer att få, om frågar mig så kommer Bill Clinton få jättestora problem med det här, saker som har hänt på Epsteins ö, säger han redan då.
Så han har säkert grävt i det här länge eller haft människor som har gjort det åt honom naturligtvis. Och vi kan också nu berätta att det är ju nu, vad jag förstår, konstaterat att han är inte miljardär. Han äger bara en halv miljard, 500 miljoner. Ja. Men då är ju fortfarande frågan, hur tjänade han de här pengarna? Och nu har en liten fågel viskat att han kom på hur man kunde hålla pengar utanför Skatteverket. Och vad han har gjort är att han har hjälpt CIA genom att vara så kallad penningtransportör, bank för så kallade black ops, du vet, såna här operationer som inte ska synas någonstans. För sånt har ju CIA hållit på med, Iran kontrast du vet, och knarksmuggling och vapenförsäljning och sånt där. Och då kan de ju inte lyfta med ett CIA-plan. Men då hade de Jeffrey Epstein som med sitt eget privata plan, eller sina plan, kunde flyga både hit och dit och var den som transporterade pengar åt CIA för deras skumma black ops operationer.
Alltså din, en fågel sa ju redan till mig förra veckan, eller när jag, ja, nu när jag skrev min artikel, att Epstein är CIA.
Ja. Och den här frågan menar att Mossad, nej, det här är alldeles för stort. Det måste vara amerikanerna själva. Det är liksom, men man ska inte utesluta någonting. Men det finns ju en annan konstig sak med Epstein som det, jag inte har sett i några svenska medier. Det är ju att när man gjorde husrannsakan så hittade man ju ett gammalt äkta pass. Visserligen så hade det gått ut. Men i hans kassaskåp, med hans bild och ett annat namn, utställt av Saudiarabien.
Va? Det har inte ens jag hört.
Nej, jo, jag har sett det på några YouTube-kanaler.
Okay.
Men det har inte blivit någon liksom stor nyhet. Och det är ju, det styrker ju också att det skulle vara amerikanerna själva. Därför att de är ju väldigt tätt sammankopplade med saudierna.
Ja, vi kommer få anledning att återkomma till det här ämnet. Det är jag fullständigt övertygad om.
You bet.
The show goes on, höll jag på att säga. Men så länge så tycker jag att vi önskar alla kära lyssnare en underbar helg. Och att vi säger att om ni har en slant över så tänk gärna på oss. Sprid oss i sociala medier och allt det här som vi tjatar om i början, så blir vi oerhört tacksamma. Och så hörs vi igen på måndag.
Puss och kram!
Hej då!